Han var grabben från Värmland som blev Sveriges främste fotbollstränare genom tiderna. Men nu är Sven-Göran Svennis Eriksson inte med oss längre. Efter över ett halvt års kamp förlorade han mot cancern och somnade in 76 år gammal. I det här extrainsatta avsnittet av Expressen Fotboll ska vi prata om tränaren och människan Svennis. Vem var han? Mannen som vann titlar runt om i Europa och fick ett av fotbollsvärldens mest prestigefyllda jobb, samtidigt som skandalerna kring hans privatliv aldrig verkade ta slut. Ja, strax efter lunch på måndagen kom beskedet att Sven-Göran Eriksson avlidit efter en tids sjukdom. I början av 2024 meddelade Svennis att han drabbats av cancer i bukspottkörteln och hade, som han själv beskrev det, i bästa fall ett år kvar, i sämsta fall mindre. Det blev drygt ett halvår. Mats Olsson, krönikör på Expressen. Även om det här inte var ett helt oväntat besked, vad var din första reaktion?
Att det gick så snabbt. Jag tror han har ju varit så aktuell så mycket. Han har varit runt om i världen. Han fick ju till och med leda Liverpool i en match. Och varit med i alla tidningar och medier och tv och radio. Och så jag tänkte att det tar nog ett år i alla fall. Han får nog det året på sig. Men det gick väldigt snabbt på slutet.
Om vi ska gå igenom med Svennis karriär, så var det så att han föddes i värmländska Sunne och startade sin tränarkarriär i Degerfors i slutet av 70-talet. Men det var i IFK Göteborg som han fick sitt stora genombrott med segern i UEFA-cupen 1982. Det skulle bli startskottet på den mest framgångsrika tränarkarriären någonsin inom svensk fotboll. Sven-Göran Eriksson vann mängder av titlar i Portugal och Italien innan han fick ta över det engelska landslaget 2001. Det är en väldigt lång karriär, det är mycket att summera, Mats, men spontant, vad står ut för dig i hans tränarkarriär?
Ja, ett är ju IFK Göteborg. Med tanke på att vi ibland så skojar vi ju och säger att där vi möter sådana här lag där spelarna är blomsterhandlare och svetsar och allt vad det är. Men det var ju Sverige på den tiden. Det var inga klubblag, hade några framgångar. Det var en fullständig sensation när IFK Göteborg slog Hamburg den där i finalen. Och det startade också hans karriär. Det är det ena, och det andra är ju när hans allra första match som engelsk förbundskapten, när England slog Tyskland i München med 5-1. Han var på den matchen. Det var fullständigt magiskt. Man kunde inte, ingen trodde i sina ögon. Och det är väl de två, om man nu tänker på det sportsliga, så händer det mycket annat rent privatman. Men de två sportsliga grejerna, så är det de två som står ut. Därför att England hade inte varit så bra på många, många år. Och när han tog över dem, då var de sist i gruppen, så vann de en sorts mirakel. De vann alla matcher och spelade en oavgjord. Och tror de vann gruppen till slut och gick till VM i Japan.
Ja, även om han var framgångsrik i klubblag, både då i Portugal och Italien, vann ju till exempel ligan i båda länderna, så är det ju det engelska landslaget som står ut för många, ett av fotbollsvärldens mest prestigefyllda pris. Han var ju den första utländska tränaren någonsin att plockas in på den posten. Hur stort var det?
Jag fattar nu, jag satt innan vi du ringde upp här, satt jag och läste The Guardian. Alltså deras hyllningar, det är hur många artiklar som helst, det är hans liv i bilder, alltså två, tre olika krönikörer skriver om hans liv, och det är alla hyllningar från andra engelsmän, andra engelska fotbollsspelare och så vidare. Det var ju oerhört, oerhört stort. Men han såg som en väldigt skepsis, för att England var ju väldigt traditionellt. Det skulle vara en engelsman och det skulle vara på engelsk sätt, och det skulle inte komma någon jävla europein och försöka lära engelsmännen att spela fotboll. Men han vann ju över dem. Han blev ju... Alltså det skrevs poplåtar om honom och låg på listan. Han blev liksom ett mediafenomen som han själv aldrig riktigt förstod.
Ja, det hände ju mycket utanför fotbollsplanen också. Vi ska prata mer om det senare med min kollega Albin Julin. Men du, Mats, många svenska fotbollsspelare har ju lyckats bra internationellt. Zlatan Ibrahimovic till exempel, men många andra. Men tränare... Där har svenskar haft det svårt att lyckas, men Svennis gjorde det. Vad var det som gjorde att just han blev en så bra tränare?
Jag hade ett mysterium första gången. Jag träffade aldrig honom när han tränade i Göteborg. Och när jag kom in på på den tiden när han blev aktuell för England, han kom till England. Och jag visste om hans enorma framgångar och så när man träffade honom. Jag blev förvånad över att han var en sån tystlåten, försynt man. Liksom. Det var märkligt så knappt han kom in. Hej, hej, sa han och sådär. Och, liksom, och då tänkte jag, hur fan kan denna tystlåten man som domtera alla de här miljonärsstjärnorna som England hade på sin bil. På något sätt hade han hade en aura och en för med sig en respekt, en fotbollsrespekt som de spelarna tog till sig. Och de gillade honom, de dukade honom. Det kan vara på att de säger att de fick göra lite som de ville också. Men han var ju duktig på det han gjorde och han hade ju hämtat sin fotbollskunskap från England. Men han hade ju, det var ju Bob Houghton och Roy Hodgson, två namn som kom till Sverige och tog man med sig för Halmstad till serieguld. Alltså där hämtade han sin inspiration i deras sätt att spela fotboll, en strikt 4-4-2 uppställning. Och den körde han egentligen i sin karriär. När han några gånger försökte ändra på den och spela 3-4-3 eller 4-3-3 eller något sånt, det gick inte så bra. Han gick aldrig tillbaka till 4-4-2. Och det gick det ju lyckligt. Ja, men till slut blev han ju avslöjad. Han tog England till kvartsfinaler. Men de kom inte så mycket längre.
Nej, men han var som person väldigt speciell. Förstår man både på dig och andra som beskriver honom. Du har skrivit en krönika som finns ute på vår sajt. Där du skriver bland annat att han kunde säga meningar som att när jag åt middag med Maradona utan att det lät skrytsamt. Ja. Spontant känns det väldigt svårt att inte få det att låta skrytsamt. Men han lyckades.
Ja. Men han tyckte inte någonting av något speciellt. Det var liksom, ja, det var då jag är fotbollstränare och han spelar fotboll. Det är ju inte så konstigt. Det är inte konstigt att vi känner varandra eller att vi träffas. Det var liksom ingen big deal. Så var det bara.
Ja, det är speciellt att tänka så. När vi nu ska summera Svennis karriär, Mats. Du var inne själv på att det är IFK Göteborg-tiden och tiden i England också som står ut för dig. Går det på något sätt att summera vad Svennis har gjort för svensk fotboll?
Han gjorde den väl internationellt erkänd. Jag menar, ingen trodde väl riktigt på att en svensk skulle kunna komma ut så långt. Men Sverige hade inte haft några speciellt stora framgångar. Okej, VM 94 talar om. Men annars var ju Sverige ett väldigt litet fotbollsland. Och jag tror att någon trodde att det skulle komma en svensk och kunna bli en så otroligt dominant som han blev. Det finns ju knappt någon utländsk tränare heller som har haft de enorma framgångarna som Svennis har haft och har haft så länge.
Tack Mats Olsson, krönikör på Expressen.
Engelska ligan är igång och spänningen är på topp. Hos Coolbet får du de bästa oddsen på alla matcher, från avspark till slutsignal. Följ ditt favoritlag hela säsongen och satsa smart hos Coolbet. För dig över 18 år, stödlinjen.se.
Svennis var ju inte bara känd för det som hände på fotbollsplanen. Hans privatliv kantades också av skandaler. Albin Julin, reporter på Expressen här i studion. Hur blev det så?
Ja, Svennis har ju själv pratat i sin självbiografi bland annat om att han var liksom lite godtrogen. Han beskriver sig själv som lite naiv nästan, att han tror gott om folk. Och kanske är det en anledning till att han hamnar i alla de här situationerna. Han var inte beredd på liksom pressen från de engelska tabloiderna. Han blev blåst av sin ekonomiska rådgivare. Han säger att han har blivit av med 100 miljoner kronor i den där affären och ja, han menar att han tror gott om människan helt enkelt, att det var därför han hamnade i de där situationerna.
Ja, det var ju främst under hans tid som engelsk förbundskapten mellan 2001 och 2006 som skandalerna duggade som tätast. Man kan ju dela in dem i två kategorier, dels kopplat till fotbollen och dels kopplat till hans privatliv och hans relationer. Om vi börjar med det fotbollsmässiga då, The Fake Sheik, vad var det?
Det här var en man som hette Mashir Mahmoud som ofta klädde ut sig till just Sheik. Det var därför han gick under det här namnet sen i England. Han på uppdrag av News of the World, bland annat en brittisk väldigt omtalad tabloid, så lurade han kändisar under då falsk identitet. Och han träffade Svennis, det var strax innan VM 2006. Då var han utklädd till Sheikh och sa att han var en jätterik affärsman som ville locka över Svennis till Aston Villa. Och Svennis pratade om det här och det blev en grej i News of the World där det stod att nu kommer Svennis gå till Aston Villa. Han vill locka med sig David Beckham som var klar för Real Madrid. Och Svennis menar ju själv att det var det här som gjorde att han sen fick sluta som förbundskapten, för England gick inte så bra i VM så att det kanske hade blivit så i alla fall. Men han menar ju att det här sänkte mig ju fullständigt och de lurade mig ju totalt att säga de här grejerna.
Och på det privata planet har det också stormat genom åren.
Ja, men får man säga att det har varit mycket fokus på hans kärleksliv, inte minst i England då. Han var ju tillsammans med Nancy Dell'Olio, den italienska advokaten. Men så dök det upp lite andra kvinnor kring Svennis också. Ulrika Jonsson, inte minst den brittisk-svenska tv-personligheten. Farah Alam som jobbade på det engelska fotbollförbundet. De har varit... en del har varit upprörda på Svennis, andra har varit förlåtande för att han har liksom haft de här relationerna parallellt. Svennis, han menar ju att det här var liksom ingen otrohetsskandal att tala om egentligen, för att de var inte gifta, de var liksom, han såg sig som singel kan man väl säga, så att det är så han har sett på saken hela tiden.
Har alla de här skandalerna på något sätt tagit bort hans tränargärning?
Det som man ser i England nu är ju bara någon slags stor respekt för det han har gjort som tränare och sådär. De har ju varit väldigt snabba på att liksom vända blad från alla de här skandalerna och liksom glömma det ganska snabbt. Då har de väl fått lite kritik för också att de vänder liksom ganska snabbt. Men det verkar ju finnas väldigt mycket kvar att säga om hans tränare. Så det verkar inte så i alla fall.
Tack Albin Julin, reporter på Expressen. Anna Friberg, reporter på Expressen. Du sitter i en bil på väg mot en plats som du åkt till många gånger, Svennis hemstad Sunne. När träffade du Sven-Göran Eriksson för första gången?
Ja, jag tänkte på det idag när beskedet kom. Jag har ju träffat honom många gånger genom åren, de senare åren ska jag säga framförallt. Men jag vet att jag träffade honom ett par gånger under tiden han var förbundskapten i England.
Och sen så har det blivit många gånger till, även en hel del svängar till hans herrgård i sitt kära Värmland.
Ja.
Hur skulle du beskriva Sven-Göran Eriksson som person? Vi har pratat mycket om honom som fotbollstränare, men som person, hur var han?
Nej, men jag skulle vilja börja beskriva honom på det sättet att han fick ju ett jobb i Kina och var i Kina några år. I en klubb där, Changjiakou tror jag heter. Osäker på uttalet här nu. Men då var tanken att jag skulle åka och träffa honom där i Kina. Jag hade fixat med visum och inreseregler och allt sånt där som man måste göra för att åka till Kina. Någon dag, en eller två dagar innan avfärd så ringer Svennis till mig. Och så säger han, hallå Anna. Jag tror att vi får ses i Sunne istället, för jag har fått sparken. Och det tycker jag säger ganska mycket om hur han var som person. Det är inte liksom alla som hade ringt upp en reporter när man är en tränare på den nivån som Svennis var. Att man dels tog det ansvaret själv, men också framförallt att han erkände, jag har fått sparken. De är inte nöjda med mig här, så det är ingen idé att du kommer till Kina, för jag kommer åka hem till Sunne.
Känslan som jag får, jag har aldrig träffat honom, men när jag pratar med personer som har träffat honom, som du till exempel, så är mitt intryck att trots att han var den här stora fotbollstränaren som träffade stjärnor varje dag, så var han en väldigt vanlig person. Skulle du hålla med om det?
Ja, men verkligen. Alltså, det går ju att jämföra med många storstjärnor på både aktiva och tränare och ledare och så här, så har jag aldrig träffat någon som Svennis som är så liksom enkel och vanlig. Jag kommer ihåg första gången jag skulle besöka honom på herrgården, så var det jag och fotograf Anna-Karin Nilsson som skulle åka dit. Så sa jag till Anna-Karin att vi får se hur mycket vi får fota liksom. Men det är ju bra om vi får någon bild utanför. Var på Svennis då när vi kommer fram säger liksom att välkomna och så vidare. Vill ni ta en rundvandring först och se hur jag bor? Och så ville han ju visa vartenda rum i den här gården. Anna-Karin fick ta hur mycket bilder som helst. Han var ju väldigt öppen. Även om han höll på sitt privatliv ibland, så var han väldigt så inbjudande och enkel. Minst en annan gång så ville han bjuda på mat när jag var där. Då hade han varit nere och köpt pyttipanna på Coop i Konsum. Och det var brorsan, hennes bror där. Och ja, fixade med pyttipannan och sådär. Så väldigt enkel och liksom som vem som helst. Och oerhört snäll och omtänksam, ska jag säga.
Ja, det är också i Friken i Värmland till hans herrgård som han själv har sagt att han skulle vilja sprida sin aska efter hans död. Så Värmland verkar ju verkligen ha varit en speciell plats för honom.
Ja, jag tror att man upplevde liksom i synnerhet de här sista åren, även om han medgav ibland att han lite kände sig rastlös. Liksom han hade bott i storstäder i många, många år och gillade ju det här urbana livet och gå ut på restaurang och sådär. Och helt plötsligt var han hemma i Sunne. Men det märktes att han hade en väldigt kärlek till Torsby och Sunne och hela bygden där. Och en väldigt god och fin relation med befolkningen där. Han var liksom inte för mer, utan han var som vem som helst där. Det verkar liksom som att han... Jag är glad att han fick vara där sista tiden. Jag tror att det betydde oerhört mycket för honom. Och liksom, även om det har varit tufft för honom nu senaste tiden, så känns det fint att han fick vara där. Kunde ta sina promenader i stort sett inne i det sista. Hembygden betyder nog väldigt mycket för Svennis.
Som du själv är inne på, Anna, sista tiden blev ju tuff för Sven-Göran. Han berättade i början av 2024 att han drabbats av cancer och att han då hade max ett år kvar att leva enligt läkarna. Du har ju fortsatt att följa honom även under den här sjukdomstiden. Hur skulle du beskriva den?
Ja, han var ju lite då innan han gick ut. Det var ju i söndagsintervjun i Sveriges Radio P1 som han först berättade om att han, vi förstod ju, vi visste ju att han var sjuk på något sätt, men det var ju där han valde att berätta att han var sjuk i cancer och hade en obotlig cancer. Och det har han ju efteråt berättat att det var nästan en slump. Han hade ju tänkt att han skulle berätta det i det här radioprogrammet, men det bara råkade komma. Men innan dess så höll han ju sig undan, det var svårt att få tag i honom och sådär, vilket vanligtvis brukar vara väldigt enkelt. Så man förstod ju att det är någonting som inte stämmer riktigt. Men sen när han väl hade berättat att han var sjuk, så var han som vanligt, ska jag säga igen, att han svarade i telefon och man pratade en stund med honom. Man ringde och liksom, och han var väldigt, ska jag säga, positiv. Jag tror att det är bara 2-3 veckor sedan jag pratade med honom senast. Och då sa han att han var trött, men det var ändå okej, tyckte han. Liksom. Och så kunde vi höras om några dagar igen. Nu blir det ju tyvärr inte så, men jag upplevde att han var vid väldigt gott mod. Även om han gick igenom någonting extremt jobbigt så fort.
Ja, och här har vi då skyddshandskarna.
Varför finns det så många modeller att välja mellan?
Ja, du vet, Tegera Pro ska ju passa exakt för varje jobb, och därför finns det så många olika. Och glöm inte att rätt skyddshandska gör halva jobbet.
Okej, då tar jag 2.
Tegera Pro, skyddshandskar för yrkesproffs. Just nu får du extra hjälp att välja i butik.
Livet händer. Träningen uteblir, maten blir sämre och ölen blir fler. Känner du igen dig? Nu finns det äntligen ett mer hållbart sätt att gå ner och bibehålla din vikt som passar i livspusslet. Medicinsk viktnedgång hos Supernormal är enkelt, hållbart och anpassat efter dina behov. Läs mer på supernormal.health.
Ja, det gick fort på slutet när cancern vann kampen över Sven-Göran Eriksson och han fick somna in med sina närmaste omkring sig. Du har pratat med en del personer som levde och verkade nära Svennis. Vad säger de en sån här dag?
Den första jag tänker på i det här fallet när du säger så, Filip, är ju Tord Grip. Hans ständiga vapendragare genom många, många år och många olika uppdrag runt om i, ja, både i Sverige och utomlands. Det har ju liksom varit en duo där utåt sett. Svenny som har varit den stora profilen och den stora anföraren på något sätt. Men de emellan så är det Svenny som har lyft fram Tord. Att det är Tord som har varit hjärnan bakom mycket. alla framgångar de har haft. Och ja, men när Svennis har pratat om Tord så har det ju liksom varit som en livskamrat, en vän han har, som har betytt extremt mycket för honom. Och när jag pratade med Tord tidigare idag så märkte jag också på Tord att han har förlorat en vän som han har haft med sig i stor del av livet och som har betytt oerhört mycket för honom. Och det tycker jag många liksom pratar om. Det är alltid från Torbjörn Nilsson till Glenn Hussein och alla de här blåvitt profilerna, men även utomlands liksom. Man såg att David Beckham flög till Svennis och Värmland för det tidigare i somras och liksom ville visa sin uppskattning. Det känns som att han varit en väldigt, väldigt omtyckt man. Och sen, det är klart, om man tittar på familjen så de har ju inte förlorat en fotbollstränare. De har förlorat en sambo, de har förlorat en pappa. Och barnbarn som har förlorat sin morfar och farfar. Det är ju såklart en annan typ av sorg. Men det känns som att han har varit oerhört omtyckt, ska jag säga.
Tack Anna, och tack alla ni som har lyssnat. Jag som har lett det här specialavsnittet av Expressen Fotboll heter Filip Gadd, och om du vill läsa mer om Sven-Göran Eriksson så finns det mängder av artiklar på vår sajt och i vår app.
Du har lyssnat på en podd från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.